totalt sett, om vi håller oss till rapporten här, så ser vi ju att styrkeförhållandena är ju de samma. Det är den högerextrema miljön som dominerar i Värmland. Men den är mer fragmenterad idag. Och den går ju också mot den här utvecklingen vi ser med ensamagerande aktiva som då radikaliseras online. Och som också är mer osynliga för oss som bevakar den här miljön. Så att på så vis så går vi in i ett lite otryggare, mer otydligt skede. Jag brukar prata om att de våldsbejakande miljöerna också vävs samman med de icke-våldsbejakande miljöerna. Det kommer in nya personer som vi tidigare inte betraktat som kanske ett hot eller en risk. Hej och välkomna till Agera-podden, en podcast där vi på Agera Värmland tar upp frågor inom mänskliga rättigheter, demokrati och diskriminering. Allt såklart med ett extra fokus på Värmland. Idag så kommer vi att prata om vårt rapportsläpp som skedde igår. Och med mig har jag Sara Johansson som är analytiker här hos oss och som just nu håller på med ett intressant projekt som handlar om sociala representationer i bruksorten. Ett arbete som ska vara klart sen i höst. Välkommen.
Tack så mycket.
Med är också Johan Nilsen som är vår kunskapskälla när det handlar om påverkan online. Som också ansvarar för Ageras del i arvsfondsprojektet Resilient Gamers som drivs av Flamman i Malmö med oss på Agera som en samarbetspart. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Ja, årsrapporten. Vad finns att säga om den? Vi ger ju ut en rapport varje år. Har gjort den nu, det är väl 11:e året i rad tror jag som vi ger ut den här. Där vi då ger en bild av hur de extremistiska miljöerna i Värmland har utvecklats under det senaste året. Och nu kikar vi lite extra på 2023. Även om vi i den här rapporten också tittar lite grann framåt. Hur det kommer att kanske se ut framöver. Vad finns det att säga om året som har gått i Värmland? Ja, det beror ju naturligtvis på vem man frågar. I stort har väl inte så mycket förändrats. Det är fortfarande den högerextrema miljön som dominerar. Även om vi kan notera en viss ökning i aktiviteter från personer på yttersta vänsterkanten. Och när vi tittar på den religiöst orienterade extremismen så är Värmland fortfarande i väldigt stor utsträckning en vit fläck på den kartan. Vilket vi såklart är tacksamma för. Jag tänkte så här innan vi riktigt går in på rapporten. Sara, hur ser du på året som har gått sett ur ett perspektivet våldsbejakande extremism? Om vi tänker ur kanske lite vidare kretsar, nationellt eller till och med internationellt perspektiv.
Jag tänker mycket på hur det under det senaste året har blivit än tydligare hur det lokala och det globala hänger samman. Inte minst så de koranbränningar vi har sett under det senaste året, eller de senaste 2 åren egentligen. Som nästan blev som en pandemi som drog fram med upprepade bränningar och upplopp. Och den internationella debatt där som tog fart i samband med det. Det Sverige också kom att pekas ut som ett islamofobiskt land. Vi gick också från att vara en legitim måltavla till en prioriterad måltavla. För organisationer som IS och Al-Qaida. Så det här innebär ju att som svensk så har man under det här året ställts inför ganska stora frågor. Till exempel när det kommer till demokrati och yttrandefrihet. Vart ska gränserna gå för den? Och vi har också behövt vänja oss vid att epitetet svensk har fått en annan innebörd i en internationell kontext. Från att ha varit någonting positivt laddat så har det kommit att förknippas med andra värden och ibland kunnat utgöra direkt fara. Det här kulminerade ju med terrordådet i Bryssel där 2 svenska fotbollssupportrar förlorade livet just för att de bar den här Sverige-tröjan då. Så lite där tänker jag. Lokala händelser som får väldigt stora internationella konsekvenser.
Ja, det har ju varit ett händelserikt år om man tittar på konflikter i världen och det påverkar naturligtvis det här också. Johan, du fokuserar på frågor kopplat till online-världen i väldigt stor utsträckning. Och jag vet att du pratade också om on och offline, hur det allt mer integreras i varandra. Lite svepande sådär, vad tycker du är viktigt att lyfta fram från din horisont?
Ja, jag tycker det är viktigt att man tittar på att det finns en stor samverkan mellan de här två sfärerna, online och offline. Och att de är viktiga att de förstås tillsammans. Internet är inte den enda orsaken till radikalisering. Men de här budskapen man tar till sig online påverkas även av det livet som man lever offline. Ens egna sociala verklighet som befinner sig bortom skärmen. Det kan ju vara så att det finns många människor där ute som lever med känsla utav utanförskap, psykisk ohälsa, någon form av trauma. Och i detta så kan den här digitala arenan underlätta och främja en radikaliseringsprocess där våld blir vägen framåt. Och det är väl den grunden som jag tänker är viktig att hela tiden ha med sig. Att online och offline jobbar i samverkan med varandra. Och det är någonting som jag tror kommer bli än mer viktigare framåt.
Ja, alldeles säkert. Och vi som har några år på nacken, vi lever ju mer i de två skilda världarna. Men är man liksom infödd med en smartphone i fickan mer eller mindre, då blir ju det här någonting helt annat såklart. Om vi ska gå in på själva rapporten som i år då den uppdelad i två ganska tydliga delar. Del 1 som då handlar om 2023, året som gått. Vi tittar lite grann på de faktiska händelserna och den utveckling som varit i länet. Och sen så del 2 där vi blickar lite mer framåt. Så om vi börjar i den här första delen och ser på de våldsbejakande miljöernas utveckling. Då är det ju svårt att inte nämna NMR som i stort sett har havererat under det här året. Vi har ju tidigare år har vi kunnat byggt rapporten väldigt mycket på den självrapporterade verksamhet som NMR har bedrivit. För det har varit i princip det som har varit synonymt med aktiviteter från den högerextrema miljön i Värmland. Men Nordiska motståndsrörelsen har ju tappat nationellt och man har även tappat kraftigt i Värmland. Så under 2023 så har man ju förlorat 2/3 av sin verksamhet man hade året innan. Och den här organisationen har ju länge dragits med de här interna problemen som vi har sett. Och det här kulminerade ju på något vis i förra veckan när man rapporterade att man byter ledare. Vad tror ni att det har för betydelse för NMRs utveckling att ledarskiktet består av medelålders män? Sara?
Ja, jag tänker att när man vill nå en viss målgrupp så är det ganska viktigt att man kan prata den gruppens språk då. Att man använder referensramar som målgruppen kan relatera till och ja, tala samma språk helt enkelt så att man underlättar identifiering mellan grupperna i fråga. Det kan ju till exempel handla om att man använder ett gamingspråk eller gör populärkulturella referenser av olika slag. Och det var ju IS väldigt skickliga på i sin propaganda till exempel när de lyckades locka till sig så många västerländska ungdomar som reste ner. Och här har kanske NMR ett problem att de pratar inte riktigt samma språk som de här nya unga förmågorna som det ju faktiskt är man vill nå. Och här tror jag kanske att de här aktivklubbarna som vi ser idag är bättre på att locka med sånt som vissa unga killar faktiskt gillar då, att man har ett mer attraktivt identitetspaket som man kan få bli en del av. För identitet handlar ju om likhet och skillnad, att man vill identifiera sig med vissa värden och grupper och distansera sig från annat. Så här blir liksom, om valet blir, vill man vara en av gubbarna eller vill man vara en av de här slagsmålsklubbarna? Så? Det kanske är lite där som det ligger och väger.
Kommer NMR att gå i pension om ett par år eller?
Det får vi hoppas.
Mm. Vad tror du Johan?
Ja, och nej, jag håller verkligen med det Sara säger med att det finns som en utveckling som rätt naturligt blir att det kommer dit ett nytt sätt att se och tänka på överlag. Och här när de inte riktigt kommer med i utvecklingen och tar till sig det nya, så försvinner man.
Mm. Nu är det ju inte unikt när vi tittar på framförallt den högerextrema miljön att sådana här skiften sker. Ser man tillbaka historiskt så har ju organisationer kommit och gått. Och det är väl egentligen ingen större dramatik i det. Och vi ska väl inte heller liksom luta oss tillbaka och tro att nu, ja, men nu är NMR över, nu kan vi andas ut liksom. Vi ser ju att de finns ju fortfarande kvar, men i betydligt mindre utsträckning och med både färre aktiva och en helt annan, ja, det är en lågintensiv verksamhet som bedrivs idag, inte alls på samma sätt. Så att totalt sett, om vi håller oss till rapporten här, så ser vi ju att styrkeförhållandena är ju de samma. Det är den högerextrema miljön som dominerar i Värmland. Men den är mer fragmenterad idag. Och den går ju också mot den här utvecklingen vi ser med ensamagerande aktiva som då radikaliseras online. Och som också är mer osynliga för oss som bevakar den här miljön. Mm. Så att på så vis så går vi in i ett lite otryggare, mer otydligt skede. Jag brukar prata om att de våldsbejakande miljöerna också vävs samman med de icke-våldsbejakande miljöerna. Det kommer in nya personer som vi tidigare inte betraktat som kanske ett hot eller en risk som då kan dras in i det här. Så att det är ju, sammantaget så är det ju en utveckling som fortfarande är viktig att försöka följa, och så att vi så på så bra sätt som möjligt kan gripa in och jobba förebyggande. Om vi lämnar den högerextrema miljön och går över till den autonoma eller den vänsterextrema antidemokratiska miljön på yttersta vänsterkanten, då ser vi ju där också nu för första gången att vi har i alla fall ett litet uppsving och vissa aktiviteter. Det har ju skett en del händelser under året. Inget våldsamt, men man har i alla fall visat att man finns och att man vill framåt lite grann. Och det mesta har ju skett inom grupper som RKU eller marxist.se, som viktigt att betona inte är att betrakta då som våldsbejakande miljöer, men som ibland då har väldigt svårt att hålla tätt mot falanger och individer som vill ta steget fullt ut och som då också förespråkar våld för att nå sina syften. Och en av anledningarna är såklart de stora frågor på den internationella arenan som varit under året. Vi har ju till exempel svenska NATO-debatten och svenska inträdet i NATO som har liksom legat och bubblat under året. Och sen naturligtvis då från 7 oktober och framåt kriget i Gaza, som ju också har drivit fram aktiviteter från den här miljön. Och en annan fråga som vi lyfter fram i rapporten som då kanske ligger ganska nära den här miljön, så är det ju också klimataktivism. Och om den kommer att utvecklas och kanske bli nästa steg i en våldsbejakande extremism, det vet vi ju inte riktigt, vi har inte sett det än. Men vad tror ni, kan våldsbejakande klimataktivister vara något vi kommer att se i en nära framtid? Johan, du som följer utvecklingen på nätet, kan du se tendenser till den här svängningen mot en klimataktivist som närmar sig extremism, hot och våld?
Ja, är mitt initiala svar. Men det finns en liten twist här i utvecklingen på nätet som jag skulle vilja lyfta upp i förhållande till det här. Och det är att oftast när man befinner sig på olika plattformar och får se klimataktivism, så handlar det om att skapa en rubrik eller göra någonting som folk tittar på. Och då handlar det oftast om när folk som kanske blockerar en väg eller de kedjar fast sig vid någon anläggning och det blir någonting väldigt dramatiskt. Och det i sig är inte en våldshandling, men hur folk väljer att svara och prata om miljöaktivister är oftast med ett våldskapital. När de sitter och blockerar en väg så är det inte allt för ovanligt att man ser kommentarer och uppmuntran till att exempelvis köra över dem bara. Och det här blir ju en väldigt komplex del då många är frustrerade över att exempelvis sjukvård kanske inte kommer fram på vägen och det finns en legitim upprördhet hos många för deras handlingar. Men just det här med att bruka våld för att hantera det så känns det mer, i alla fall av det jag har sett på nätet, som att det våldsbejakande är aktivt riktat mot klimataktivister.
Så det är inte klimatterrorister vi ser utan det är privatbilister som reagerar på vad man gör. Det är så du vill säga.
Men faktiskt lite grann. Och det sättet man väljer att normalisera och använda våld som lösningen för den problematiken. Att det hela tiden handlar om, oavsett om man backar bort ifrån vad, om man tycker att det de gör är rätt eller fel, så tycker jag ändå att det är väldigt mycket som säger att våld är rätt väg att ta emot dem, vilket är lite oroväckande. Mm.
Men säger inte det här lite grann om hur debatten i stort är? Att vi idag har så himla lätt att så fort det är en fråga som diskuteras så blir det en hetsig, en ganska polariserad debatt. Mm. Och där blir det också snabbt väldigt hårda ord. Mm. Jag tycker det är en oroande utveckling. För det naturligtvis så, även om inte de allra flesta som diskuterar kommer naturligtvis inte att använda våld, även om de har ett våldsamt språk. Men då sitter det ju personer och kanske lyssnar och tar till sig det här och känner att ja, men just det är så jag ska göra. Och sen så agerar man på utifrån hur retoriken är. Mm.
Och här har vi också den digitala arenan som ligger med och medverkar till det här sannolikt. Eftersom det är så mycket lättare att uttrycka sig hårt på nätet när man sitter hemma vid datorn än vad det skulle vara face to face. Får också mycket större spridning, som du säger Lars, det här att det kan faktiskt så frön hos personen som kanske kan tänka sig att agera på något sånt. Sen tänker jag också det här med klimataktivism och steget ut till det våldsbejakande. Det är ju så att ju mer oron ökar för klimatförändringar, om det samtidigt möts av en upplevd inkompetens från politiskt håll, så ökar ju det sannolikheten att vissa individer ska känna ett behov att ta till extrema lösningar. Så det handlar ju mycket om att man behöver upprätthålla ett förtroende för systemet. Och att både myndigheter och civilsamhälle behöver jobba för att vi ska ha konstruktiva kanaler för politiskt deltagande. Och att politikerna lyssnar. Och ja, det är mycket det här förtroendet också.
Mm. Tilliten till det politiska systemet är ju viktigt för att liksom komma tillbaka till en sansad debatt också. Mm. En tredje del som vi inte har nämnt så mycket om än är ju den religiöst orienterade extremismen, som vi också lyfter väldigt kort ska jag säga i rapportens första del. För att det har ju historiskt sett så har ju inte Värmland varit drabbade. Vi hade ingen problematik med resande när det begav sig 2013 till 15-16 där. Och då har vi heller ingen stor problematik med personer som återkommer, men kanske som är traumatiserade och med stridserfarenhet. Mm. Vi ska inte liksom stanna kvar så länge vid det, men bara Sara, du som har det lite som ditt specialområde, en kort kommentar till läget i Värmland när det kommer till religiöst orienterad extremism.
Ja, som du säger så har vi inga specifika händelser att lyfta fram på det sättet, men sen är det alltid, man kan ju aldrig säga att tankarna inte finns hos enskilda individer och så. Så det vet man inte. Men i årsrapporten så har ju jag också träffat Rauf Ahmadi, som är ordförande för Islamiska kulturföreningen i Karlstad. Vi pratade lite bland annat om deras arbete för att förhindra att unga dras mot radikala och extrema tolkningar av religionen och sådär. Och han menar att de har ett väldigt aktivt sådant arbete som han känner kan förklara också delvis att vi inte har sett den typen av ärenden här. Och sen också att de familjenätverk och kompisgäng och så som ofta är källan till radikalisering, vad man har sett, har vi väl kanske helt enkelt inte lokalt här. Sen är det ju såklart ett osäkert omvärldsläge idag, konflikten i Gaza inte minst, och internet då, som kan bidra till att enskilda individer får idéer och väljer att agera och så.
Nej, det är den stora svårigheten just med ensam agerande gärningspersoner, att vi vet inte riktigt var man befinner sig och i vilken skede av en radikalisering man är. Så att där inträder ju alltid en osäkerhetsfaktor när det kommer till den ensamagerande gärningspersonen.
Ja.
Och det kan ju leda oss in på rapportens del 2, där vi då tittar framåt lite grann. Vad kan vi förvänta oss? Vad ser vi i spåkulan framöver? Vi försöker ju faktiskt att presentera ett nytt begrepp inom våldsbejakande extremism i rapporten som vi har kallat för individualiserad extremism. Och med det så menar vi då våldsbejakande yttringar som inte direkt går att koppla till en ideologi eller en trosuppfattning. Och det här har ju kommit att bli vanligare då kanske i spåren efter pandemin, där vi såg ett starkt ökat intresse för konspirationsteorier och så vidare. Och om vi ska försöka förklara vad vi vill med begreppet lite mer utförligt, så handlar det ju om aktörer som då tidigare kanske klassades som rättshaverister eller allmänna konspirationsteoretiker som möjligen upplevdes som lite besvärliga och att ha att göra med, men som sällan kändes direkt hotfulla. Men i dagens, det som vi pratade om, den här hårdnande retoriken som vi ser idag, och så har ju dessa personer också då kommit att närma sig den våldsbejakande miljön och utgör kanske idag större utsträckning ett hot än vad man har gjort tidigare. Och det här hotet riktas ju då framförallt kanske mot lokala politiker, lokala tjänstemän i en kommun till exempel. Och det har varit nästan, det har varit så tydligt i DN i början på den här veckan, som skrev om en händelse som var i fjol, men där man nu väntar åtal i den så kallade Gudnalandet, en udda vikingasekt i Lilla Hova och Gullspång. Den här sekten består i stort sett av ett äldre par, men som då hotat kommunens politiker och tjänstemän både med halshuggning och hängning om man inte återlämnar dels stulna barn eller förstör vaccin som man då likställer med kemiska stridsmedel. Och man har till och med byggt en galge hemma på tomten för det här ändamålet. Och det här låter ju lite udda, men tittar man då på de här två huvudpunkterna, återlämnande av barnen och förstörelse av vaccin, så är ju det här vanligt förekommande konspirationsteorier, men ideologiskt helt olika, med ideologiskt helt olika upphovsmän. Och det är just det här som den individualiserade extremismen handlar om, att det finns ingen tydlig linje, utan man plockar sina åsikter från det här ideologiska smörgåsbordet utan egentligen någon riktig riktning. Så att även om just de här två som det handlar om i Gullspång inte är så verkställiga av sig, så är ju problemet med den här typen av våldsretorik att det kan ju trigga andra som är mer kapabla då att genomföra våldshandlingar. Här, ett tydligt exempel här är ju Fjordman, som ovetandes då, han var en bloggare i Norge i början på 2000-talet som skrev om hotet från islam i västvärlden. Och ovetande så kom ju han att inspirera Breivik till att både planera och faktiskt då fullfölja sina idéer, utan att han själv hade några våldsbejakande tankar och idéer. Och det här säger lite grann om den här påverkan som tankar och åsikter på nätet då kan ha i det verkliga livet. En annan företeelse som vi lyfter i rapporten är begreppet aktiv klubb, som vi berörde lite hastigt. Och som ju är det som trendar inom den högerextrema miljön idag. Enkelt förklarat, du var ju inne på det Sara, så är det ju fristående fascistiska slagsmålsklubbar som ägnar sig åt kampsport, självförbättring och i viss mån då också en ideologisk skolning på olika sätt. Små autonoma grupper som binds samman i nätverk, ofta på Telegram, den meddelande appen. Och i Värmland så handlar det ju såklart då om gym 14 som har varit omskrivet, så man fick en lokal i Deje, det så kallade centrumhuset. Men motgångarna för den här gruppen under 2023 har varit många. Dels så har ju huset rivits. Det var ju väldigt dåligt skick och kommunen köpte upp och rev huset. Sen har man heller inte fått verksamheten att lyfta, även om man gärna vill antyda motsatsen på sin Telegram-sida. Det man däremot har lyckats med, det är ju just den digitala aktivismen. För man har ju ändå etablerat sig som en slags ledande gruppering i Skandinavien, nästan uteslutande utifrån sitt engagemang online. Vad tror ni anledningen till att vi ser den här sortens grupper i Sverige och Värmland idag? Sara, har du någon teori om det?
Mm. Jag tänker det är lite intressant just där att aktivklubbarna, de tar ju dels aktivt avstånd från den digitala aktivismen och menar att skrivbordskrigare är ingenting som rörelsen behöver. Samtidigt, precis som du säger Lars, så är det ju främst på den digitala arenan som vi ser dem som de är som mest synliga och aktiva. Och internet fyller ju också en väldigt viktig funktion i att hålla samman de här olika lokala grupperna, både nationellt och internationellt. Jag tänker att det är ju en trend som man har snappat upp från USA. Och i Sverige så är vi dels vana internetanvändare och vi är bra på engelska. Så det kan vara en förklaring till att vi har tagit det till oss så snabbt här. Sen om vi zoomar in lite rent geografiskt och vidgar reflektionen lite grann. Så kan vi se att här i Värmland så de platser som det här berör, det är ju ofta orter som har drag av ja, bruksort, landsbygd, glesbygd. Det är ju mycket så här i länet. Och där så kan man ju också se att maskulinitet är en central faktor i aktivklubbsvängen. Så att man lockar med någon form av hypermaskulinitet. Alltså en fråga man kan ställa sig, det är om det finns lokala maskuliniteter eller mönster, genusmönster som kan göra att den här retoriken lättare får fäste. För här finns det ju studier som visar att unga män på landsbygden ibland känner sig ifrånsprungna. Utbildningsnivån är ofta lite lägre än i storstäderna. Det är nedläggningar, man stänger ner. Arbetslösheten ökar och det kan vara svårare att hävda sig som man enligt mer traditionella normer på sådana här platser. Och nu pratar jag ju om på gruppnivå då. Det är ju inte att det här gäller för alla som bor på landsbygden. Men det innebär ju att vi kan ha en grupp unga frustrerade män som söker någon form av upprättelse. Och då kan ju de här klubbarna erbjuda ett rum eller ett forum där man kan få bli en riktig man igen. Så lite så tänker jag kanske. Man kan få hela ett lite tilltuffsat ego kanske.
Har du några tankar utöver det, Johan?
Ja, nej, jag håller med väldigt mycket. Och det är just det här med, om man tänker ur online-aspekten utav det här med att synas och se. Så har vi även sett bredare trender med att träning är någonting viktigt för nästa generation överlag. När vi har sett via exempelvis ungdomsbarometern som släpptes för några veckor sedan, så är det vissa, om man ska säga, trendsättande grundvärderingar hos generationerna. Och just nu är liv och hälsa, just det här att vara aktiv, en väldigt stor del som jag också faktiskt tror bidrar till dragningen mot träning och den här typen av verksamhet.
Så de har varit lite trendkänsliga här och fångat upp ett behov hos unga killar?
Ja, i kombination tänker jag med någonting mer. Mm. Att just när det har varit lite osäkert runt om, eller lite, det har varit väldigt osäkert runt om i världen. Det är många som har varit oroliga, det har varit lite otäcka år, både med mycket krig och även pandemin som har, tror jag, satt om lite fokus hos många. Vilket också skapar det här med att hitta någon form av trygg gemenskap. Man känner sig ensam och det är många delar som, tror jag, bidrar till det.
Borde vi egentligen inte se en starkare fredsrörelse då? Istället för personer som som sprider hot och hat runt omkring sig. Har vi tappat det begreppet, ja, den förmågan?
Kanske har vi gjort det lite grann, men jag tänker också att det ena ofta föder det andra. Och tittar vi framåt och man är lite optimist då, så kan vi väl tänka att det kanske är nästa stråk som kommer in i den här bilden. Att det blir någon form av motreaktion som vill värna de här fredliga värdena.
Det är väl en bra spaning att ta med. Det är kanske det vi får skriva om i nästa rapport, hur fredsrörelsen växer i Värmland. Vi ska alldeles snart avsluta här. Bara avslutningsvis, så i rapporten så brukar vi också leverera några former av råd som vi tycker kan vara viktiga att ta med oss. Och det som vi skriver i årets rapport liknar lite grann som tidigare år, för att vi har ju arbetat på det här under några år och hittat en väl fungerande modell. Så att tre förslag som vi har då, det är dels en väl sammanhållen strategi med fokus på det operativa arbetet. En uppdaterad kunskap inför det hot vi står för idag, att vi har kunskap om vad som händer. Och att vi också då har en helhetslösning till stöd för individer och anhöriga som vill lämna, eller anhöriga som behöver stöd och råd, som kanske har närstående som har dragits in i det här. Några kommentarer på det?
Ja, nej, men det är ju det som är grunden som vi behöver ha att stå på för att kunna bedriva ett gott förebyggande arbete. Och just det här med uppdaterad kunskap, vi ser ju att det händer väldigt mycket inom miljön nu. Inte minst all aktivitet som sker ute på nätet och hur man ska kunna följa det på ett sätt. Det är inte en lätt fråga att knäcka, utan där finns det jättemycket arbete att göra.
Ja, absolut. Och här är det, jag vill också blicka framåt positivt. Men det är också så att just när man ska titta på hur man ska arbeta förebyggande online just nu, så är det krävs mer arbete bara. För att som det vi var inne på tidigare med individualiserad extremism och hela den här delen med möjligheterna att plocka från olika ställen online. Det skapar också en problematik i att kanske hitta personerna innan det är lite för sent. Så där blir det väldigt viktigt att vara tidigt på bollen och uppmärksamma.
Ja, det är ju här det tidigt förebyggande arbetet är så himla viktigt. Att vi kan se de små signalerna och vara med och styra. Inte vara med och styra, men liksom vara med och fånga upp och stötta individer som kanske behöver det tidigt.
Och det tänker jag är ändå en ljuspunkt i det hela, att det är ju det här goda relationsbyggande arbetet som faktiskt kan göra stor skillnad. Så där kan man ju ta med sig och göra ganska mycket skillnad i sin egen vardag. Så.
Och en annan sak som ju också är viktig kanske att komma ihåg, det är att det här trots allt är miljöer som är väldigt små jämförelsevis. Alltså de allra flesta, både unga och vuxna, har ju en helt annan syn på sin omvärld. Och sin, så att det här är ju ändå på marginalen, men naturligtvis viktigt att jobba med. Så där tackar jag för idag. Rapporten i sin helhet ligger på vår hemsida agera.varmland.se. Och där finner du också kontaktuppgifter till oss som jobbar med de här frågorna, samt en massa annat spännande förstås. Tack för att du lyssnade idag och på återhörande.